Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Med Gator och torg i Göteborg, lokaltidningen Göteborg Direkts podd som vi gör tillsammans med läraren och historieexperten Mattias Axelsson som också skriver krönikor i tidningen. Ja, hur beskriver du den här podden?
Jag skulle säga att den är vad den heter, Gator och torg i Göteborg. Vi reser runt i Göteborg och besöker olika platser och pratar om de här platserna. Kanske framförallt ur ett historiskt perspektiv, för det är ju det jag är mest intresserad av som historielärare och allmänt historieintresserad. Och vi har ju varit vid Axel Dahlströms torg, vi har varit vid Stigbergstorget och idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
Ja, det man märker när man, jag kommer ut med spårvagnen, och spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande, för det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered, och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa. Och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någon sorts sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Om man säger. Så Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt, så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är ju freden efter Kalmarkriget. Då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas för Älvsborgs andra lösen jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna, så tog man ett antal härader i pant, och Vättle härad, som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt, tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet. Och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad, och det har ju sedan dess varit svenskt.
Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven så kommer man ju till Norge, och det är ju först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet, så ja, men det bor 600 människor här i det här området. Och går man sen till liksom mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angereds centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo och det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget började intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun, Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967. När andra världskriget har slut 1945 så börjar ju någonstans en högkonjunktur i Sverige. Sverige har inte varit med i andra världskriget och det är ju vår stora lycka när kriget är slut. För våra fabriker står, de är inte bombade, och ute i Europa så finns det liksom en jättestor efterfrågan på de produkter som vi kan producera i Sverige. Och det är då man börjar, det är då de här rekordåren någonstans börjar i Sverige. Problemet är ju att vi samtidigt har en enorm bostadsbrist, framförallt i storstäderna. Så ska man liksom titta vilken som är den viktigaste politiska frågan i slutet på 40- och början på 50-talet, så är det bostadsbristen. Det är få bostäder, de bostäder som, som finns, de är små. Man brukar räkna med att mer än hälften av bostäderna i Göteborg i slutet på 40-talet är ett rum och kök. Och de lägenheter som finns hade också väldigt, väldigt låg standard. Tittar man på de områden där människor bodde, framförallt där arbetarklassen bodde, till exempel i Haga, i Nordstan och så vidare, så var det ju oerhört låg standard. Det kunde vara toalett ute på gården, man hade inte rinnande vatten, man hade ingen dusch och man bodde väldigt, väldigt trångt. Och när kriget är slut då, 1945, så börjar den här högkonjunkturen som också gör det möjligt att prova de här idéerna om rationellt byggande som har funnits sedan 1930-talet, som vi pratade lite om i avsnittet om Max Idrasums torg. Det vill säga att man tidigare så hade man byggt ganska oplanerat och man byggde lite mer på känn. Nu fanns ju snarare de här storskaliga idéerna att man skulle planera, man skulle bygga rationellt, man skulle bygga funktionellt, man skulle bygga för människor, så man skulle bygga med hög standard. Och då krävdes det också storskaliga lösningar för att liksom kunna bygga hus och lägenheter för så många människor som faktiskt behövde en bostad. Så byggde man högt, man byggde prefabricerat, man byggde med prefabricerade betongelement, så att mycket ser ju likadant ut av det som byggs under den här perioden. Man brukar ju prata om miljonprogrammet ibland, som vi kommer lite till senare. Men det som byggs då under den här perioden, ja, mycket ser ganska likadant ut.
Hur ser det ut i Göteborg specifikt vid den här tiden?
Alltså Göteborg efter kriget och under 50-talet är en stad som har enorm framtidsoptimism. Man tror på tillväxt, man tror på expansion. Man ska få en nyckelposition i Skandinavien. Och vi har hamnen som är liksom Göteborg, eller Sveriges största hamn, en av de viktigaste platserna. Vi har Arendalsvarvet, Volvo Torslanda är nybyggt. Vi har SKF sedan ganska många år tillbaka. Och Göteborg är en stad som vill växa, men man saknar mark för att växa. Man saknar mark för att bygga industrier och man saknar mark för att bygga storskaliga bostadsområden. Då ska man komma ihåg att Göteborg är en betydligt mindre kommun till ytan än vad den är idag. Till exempel Hisingskommunerna som Säve och Torslanda och Tuve, de tillhör inte Göteborg än. Och i nordost här uppe i Angered, det är en egen kommun. Så, och framförallt här uppe i nordost så finns ju jättemycket mark att bygga på. För det här är ju liksom obyggd jordbruksmark. Det är liksom mycket skog och det finns stora arealer. Och då är Socialdemokraterna och Folkpartiet som styr i Göteborg är överens om att man ska köpa upp mark i Angered. Och för att inte priserna ska bli för höga, för att efterfrågan inte ska bli för stor, så använder man så kallade bulvanföretag för att köpa upp merparten av marken. Det vill säga man döljer att det är Göteborgs kommun som ska köpa marken. Man går liksom via bulvaner och det här avslöjas 1962. Men det var liksom så man gjorde på den tiden. Och det blev ingen jätteskandal av det. Och sen så blir ju Angereds kommun en del av eller Angered blir en del av Göteborgs kommun 1967. Och redan innan Angered liksom blir en del av Göteborg så vill man börja bygga. Och planen är att man ska bygga liksom stegvis inifrån och ut. Att man börjar i Hjällbo och sen bygger man Hammarkullen och sen bygger man Gårdsten, sen Lövgärdet och sist Rannebergen då, som ligger längst bort från Göteborg.
Nej, men jag tänkte lite på alla de här olika orterna du nämnde här med. Och känslan är ju lite att de ligger lite som isolerade öar. Att liksom Angered eller de här orterna inte hänger ihop. Och det...
Ja, det blir ju väldigt så att man sånt planerar hur det här ska vara. Det växer inte fram organiskt så som kanske städer gjorde förr. Alltså före de här storskaliga projekten. Att man planerar att bygga Hjällbo där Hjällbo ligger. Man planerar att bygga Hammarkullen där Hammarkullen ligger. Man planerar att bygga Angered. Där Angered bygger, då blir det liksom att man smäller upp de här områdena där. Och sen så binds de ju samman i någon mening av spårvagnen. För alltså, det blir egentligen helt nödvändigt att ska du kunna liksom bo i de här områdena så måste det finnas en fungerande kollektivtrafik. Det måste vara ganska enkelt att ta sig in till stan. Tanken från början, alltså när man bygger de här områdena, det är ju att det här ska bli som ett parallellt sitt. Att det här ska liksom kunna sköta sig själv. Här ska det finnas den service man behöver. Här ska det finnas butiker. Man ska i princip inte behöva åka in till Göteborg. Man ska också kunna jobba här. Man brukar prata om det här med ABC-staden, arbete, bostad, centrum. Att allting ska finnas i Angered. Och då tänkte man att men det kommer bo 130-150 000 människor i Angered. Varav men hälften någonstans också ska jobba i området. Samtidigt så trodde man ju vid den här tiden att Göteborg skulle bli Sveriges största stad och nå 1 miljon invånare runt 2000-talet. Och det visade sig att det stämde ju inte riktigt.
Men vad för slags jobb tänkte man att folk skulle jobba med här?
Nej, men man tänkte ju att det skulle liksom finnas industrier, det skulle finnas verksamheter. Att det skulle liksom bli som en egen stad. Att man inte skulle behöva åka in till Göteborgs och arbeta. Man skulle inte behöva åka över till Hisingen för att jobba. Utan tanken med den här ABC-staden, det var ju liksom att arbete, bostad, centrum skulle finnas liksom inom en rimligt avstånd. Sen blir det precis som du säger, någonstans de här, det blir isolerade öar som inte hänger ihop mer än i form av spårvagnslinjen. Och en av tankarna med hur man byggde på 50- och framförallt 60-talet sen med miljonprogrammet, det är också att det ska vara bilfritt. Man tänker, Hammarkö, jag la ut en fråga på sociala medier igår inför att vi skulle göra det här avsnittet, vad folk tänker kring just Hammarkulletorget som bor i Göteborg. Och det är ju många som överhuvudtaget inte har en relation till Hammarkull och Hammarkulletorget. För det är inte en plats man besöker om man inte har ett specifikt ärende hit. Man ramlar inte bara förbi Hammarkulletorget. Det kan man göra med Stigbergstorget. Du kan liksom ramla förbi där på väg någon annanstans. Axel Dahlströms torg är lite likt Hammarkulletorget på det sättet att det är lite som en egen. Men det är mer integrerat i staden än vad Hammarkulletorget är. Hit kommer du bara om du ska liksom hälsa på någon, om du bor här, eller om du ska spela in en podd här. Då kan du också hamna här.
Mm. Eller karnevalen, besöka karnevalen.
Hammarkullekarnevalen, men då är det ett specifikt ärende. Mm. Väldigt tydligt. Så på så sätt så blir det ju lite grann av en isolerad plats.
Okej, men nu får vi leta oss tillbaka hit på torget där vi faktiskt är. Nu. Och när börjar man bygga här?
Ja, 1966 så klubbar man i Göteborgs kommunfullmäktige stadsplanen för Hammarkullen. Och det här är ju det andra året under det som man kallar för miljonprogrammets period. För miljonprogrammet, det var ju en liksom statlig plan som man i riksdagen klubbade 1965 att det skulle byggas 1 miljon bostäder på 10 år. Det skulle alltså byggas, det blir 100 000 bostäder per år under en 10-årsperiod för att komma till rätta med den här enorma bostadsbristen. Och staten stod för pengarna och kommunerna var de som fick bygga. För kommunerna liksom fick ett eget, ganska stort eget ansvar. Och redan här 1966 när man klubbar den här planen så har pengarna lite grann börjat ta slut i de här satsningarna. Så de storskaliga idéerna som man har från Göteborgs stad om att bygga det här jättecentrumet runt Angered, alltså det här parallella cityt. Det börjar redan knaka lite grann i fogarna. Men i januari 1968 så börjar man att bygga, och redan 1969 så flyttar de första människorna in i Hammarkullen, och 1973 så är det klart. Och då har man alltså på, vad blir det, 5 år byggt det här enorma området där det då finns plats för 6-7 tusen människor. Tyvärr så är ju byggandet ganska dåligt koordinerat, kan man säga. För att i och med att människor flyttar in redan under tiden som det byggs, så finns det inte lokaler för till exempel affärer eller för offentlig verksamhet. Det är baracker som man får gå till om man ska gå till en affär eller om man ska gå till något liknande. Så det är ett ganska öde område som människor flyttar in till, och det är mer eller mindre en pågående byggarbetsplats som de första människorna som flyttar in till Hammarkullen flyttar till. Och det är inte förrän 1973, tror jag det är, som spårvagnen dras hit, så att människor har möjlighet att åka snabbt in till stan. För det ska man ju komma ihåg, när man tar sig från centralstationen hit till Hammarkullen så åker man ju på det här snabbspåret. Det tar inte så väldigt lång tid att åka till Hammarkullen från centralen. Jag tror att det tar en kvart ungefär. Det tar ju otroligt mycket längre tid för mig att ta mig ut i Frölunda, där jag bor, från centralstationen, när det tar för mig att åka ut i Hammarkulletorget, just för att man åker på snabbspåret. Lite rolig detalj med det spåret är för övrigt att vid Hjällbo så korsar spåren varandra, så är det vänstertrafik hela vägen ut till Angered. Den enda delen av Göteborgs spårvagnsnät som har vänstertrafik.
Det ser man. Men vilka var det som flyttade hit då?
Ja, det är framförallt arbetarklass. Det är redan från början när de första människorna flyttar hit en område byggs, så är det ett tydligt arbetarklassområde. Och det är till exempel människor som flyttar från de här så kallade saneringsområdena i centrala Göteborg, alltså där man river i till exempel i Haga och i Nordstan och runt omkring där. Det är människor som flyttar från glesbygden. Vi har ju en jättestor urbanisering i Sverige, så människor som flyttar från landsbygden in till städerna på 60-70-talet. Vi har redan initialt, alltså redan i början, ganska mycket invandrare. Det kommer finsk arbetskraft i Sverige på 60-70-talet och de flyttar till Hammarkullen. För det är ju här det finns möjlighet att bo. Här finns det liksom ett överskott av lägenheter. Och när området beskrivs i början så beskrivs det som ganska oroligt redan liksom under de första åren. Att servicen är dåligt och utbyggt, att det är stor omflyttning, att den sociala strukturen saknades. Och 1973, alltså när området är liksom färdigbyggt, så är en femtedel av lägenheterna inte uthyrda. För då har ju alla de här framtidsvisionerna som fanns i Sverige och i Göteborg kraschat i och med den ekonomiska krisen, oljekrisen som kommer i början på 70-talet. Och helt plötsligt så mycket av det som byggts och av de lägenheter som byggs under miljonprogrammet, de blir inte uthyrda. Så istället för att ha en stor bostadsbrist så har vi istället ett stort överskott av lägenheter.
Ja, det är då färdigbyggt 73. Vad är det för slags byggnader och bebyggelse som finns här i Hammarkullen?
Det är inte så olikt hur det ser ut idag. Det är en stor byggnad som revs i slutet på 90-talet. Men i övrigt så är det ganska sig likt mot vad det är idag. Och stadsdelen domineras ju av torget. Det är hit man kommer. Kommer man med kollektivtrafiken så är det torget det första man möter. Men det som är lite lurigt är ju att söker man på Google Maps eller liknande för Hammarkulletorget, så är också Hammarkulletorget en adress för ett bostadsområde som ligger precis ett stenkast.
Kan jag säga att jag körde dit på vägen hit.
För det är ju det som är lite lurigt. Hammarkulletorget är ju dels själva torget där vi sitter och befinner oss just nu, men också en adress, ett bostadsområde här uppe. Och på det här torget så fanns det fanns post och det fanns apotek och det finns bibliotek och det finns Folkets hus. Det finns ett badhus som inte är öppet nu under coronatid. Det finns en fritidsgård. Det finns någon form av affär där borta. Det finns pizzeria. Det är liksom själva centrum. Det fanns betydligt mycket fler verksamheter tidigare. Det har funnits kaféer, det har funnits en grillkiosk, det har funnits klädbutik, tobaksaffär och så vidare. Och liksom går man runt torget så byggnaderna eller områdena runt omkring torget ligger ju liksom geografiskt väldigt nära. Dels har vi Bredfjällsgatan i, vad ska bli det, väster härifrån, om ni tittar på en karta. Det är dumt att peka i en podd, så jag säger i väster, det är ett 8-våningshus. eller åttavåningshus, Bredfjällsgatan, och sen Gropens gård som ligger i norr, trevåningshus. Och de har ju varit uppe i nyheterna för inte jättelänge sedan när bostadsbolaget, eller när de lägenheterna kommunaliserades. De togs över av det var tidiga privata värdar som inte har skött underhåll och liknande speciellt bra, så då tog Göteborgs kommun över och ska där genomföra varsamma renoveringar med låga hyreshöjningar är tanken. Och sen i söder så har vi Sandeslätt som också är trevåningshus. Och det är då hyreslägenheter runt om. Sen har vi ett antal radhus som man inte ska glömma bort runt Hammar. Nu lämnar vi för vissa Hammarkulletorget. Men runt i Hammarkullen finns en hel del radhus i Västerslänt, Hammarkroken och Hammars och Hammarhöjd. Och det blir ju syd, väst och öst som de områdena. Och ibland så brukar man säga att Hammarkullen har liksom en stark inre segregation. Att det liksom är ganska lite rörelse mellan de här områdena, även om de ligger geografiskt nära i förhållande till varandra.
Vad händer med området efter att folk flyttar in? Och
det som händer det är att folk inte bor här så länge. Vi har en väldigt stor omflyttning redan i början. Det här är inte ett område som man stannar i särskilt länge. Visst, det är klart det finns familjer som har bott där i princip sedan området byggdes. Men totalt sett så är det en väldig rörlighet i området. Och redan under 70-talet så växte det fram en väldigt negativ bild av Hammarkullen. I Göteborgs tidningen i slutet på oktober 1976 så finns det en klassisk en svart rubrik över två sidor. Här regerar våldet, står det. Och liksom ett reportage om Hammarkullen och alla de sociala problem som finns i Hammarkullen. Och det här hänger ju ihop med att samhället förändras under 70-talet. Att vi får en försämring av den offentliga ekonomin, av folks privata ekonomier. Folkmängden i Göteborg sjunker. Och det gör att planerna som man har haft tidigare på att det ska vara då en satellit, så de bantas hela tiden, blir mindre och mindre av det. Vilket gör att området liksom blir den här isolerade ön någonstans. Och det finns ju ett berömt fotoprojekt som tar sin början 1974, tror jag, första boken släpps. Det är fotografen Jens S. Jensen som fotograferar området Hammarkullen. Han fotograferar människor som bor här i Hammarkullen och intervjuar människor om hur det är att bo här. Och sen återkommer han vid ett flertal tillfällen och följer upp vad som hänt med människorna. Och redan i den första boken, eller i den andra boken när han kommer tillbaks för första gången, så är det jättemånga av dem som han intervjuar i den första boken som har flyttat härifrån. Och det är väldigt blandade upplevelser som människor har när de flyttar in i Hammarkullen på 70-talet. För dels så har vi de människorna som tycker att det är liksom lyx bara det att man har rinnande vatten och toalett i lägenheten. Och sen är det de framförallt ungdomar som någonstans hamnar i en ganska rotlös tillvaro här ute i betongen. Och man pratar mycket om att ja, man dricker mellanöl och sniffar tinner. Liksom det är det enda man kan göra på kvällarna i Hammarkullen. Samtidigt så har ju Hammarkullen ett väldigt starkt föreningsliv och har haft det under väldigt lång tid. Det är ju en av de mest föreningstäta stadsdelarna eller områdena i hela Göteborg om man tittar antalet föreningar i förhållande till hur många människor som bor här. Och då är det ju mycket invandrarföreningar eller föreningar med rötter i andra länder. För just invandringen har ju genom årtiondena präglat Hammarkullen. Till en början så var det finnar som kom från Finland hit till Hammarkullen. Under 70-talet så är det latinamerikaner, framförallt chilenare efter kuppen 1973. Och sen kommer människor från Mellanöstern under 80-talet, från Afrika, Asien, från Somalia till exempel under 90-talet. Och nu kommer inte jag exakt ihåg andelen medborgare med utländsk bakgrund i Hammarkullen, men jag gissar att den är ganska stor, en av de större i Göteborg. För det, man märker det väldigt tydligt att det är ett område präglat just av människor från andra kulturer. Och det är klart att det kan bidra till det rika föreningslivet som finns.
Men visst finns det många fler exempel på hur Hammarkulleborna har kämpat för området? Och
ja, det är ju det som är så slående, som kanske liksom överraskade mig mest när jag läste på om Hammarkulletorget. Just att det är liksom en lång tradition av politisk kamp i området. Att redan på 70-talet så förekommer det ockupationer för att rädda fritidsgårdar. Och på 90-talet när vi liksom har nästa ekonomiska kris som slår väldigt hårt mot egentligen hela Sverige, men framförallt de utsatta områdena i synnerhet, så ockuperar man fritidsgården 1993, man ockuperar badhuset 1994. Och redan där så ser man ju att det finns en stark liksom, politisk mobilisering i Hammarkullen som tar sig väldigt konkreta uttryck. Och i nutid så kan man ju påminna om att det finns en väldigt stark hyresgästföreningsrörelse i Hammarkullen. Där man har kämpat mycket för till exempel Bredfjällsgatan och Gruppens gård. Mm. Att de områdena ska tas över av kommunen så att människor får de renoveringar som husen behövs utan att hyrorna ska höjas så mycket så att de tvingas flytta därifrån. Så att det finns en stark liksom, politisk kampvilja i Hammarkullen tycker jag är slående när man tittar i det historiska materialet. Och tittar man här i nutid så är det ganska det är lite slående när man tittar på valresultatet från förra valet och tittar på Hammarkullen. Så är ju faktiskt det näst största partiet i samtliga Hammarkullens område, det är Rättvisepartiet Socialisterna, som är ett av de liksom partierna på vänsterkanten. Och de har ju en väldigt stark närvaro just i Hammarkullen och fångar upp mycket av den här politiska kampviljan som finns i Hammarkullen när man har kämpat bland annat för att rädda badhuset och liknande.
Ett annat exempel på att på liksom kulturen här och det folkliga engagemanget kan man väl säga att karnevalen är. Mm. Men den fick ju tyvärr ställa in i år. Och vad jag har hört så var det andra gången på 45 år som de fick.
Ja, det är ju liksom ett väldigt bra exempel på hur liksom människor engagerar sig i Hammarkullen. Även om det kanske blivit liksom mer av en kommersiell grej under de senaste åren än vad det varit tidigare. Liksom att företag har liksom sett en möjlighet att använda Hammarkullen liksom som för att bygga sitt varumärke. Så är det ju ändå väldigt tydligt som exempel på den liksom underifrån organiseringen som finns väldigt tydligt i Hammarkullen, hur människor liksom är stolta över sitt område. Och väldigt ofta så brukar man ju prata om den här Hammarkullandan, att det finns något väldigt specifikt just för Hammarkullen, att här är människor engagerade, människor är engagerade i föreningar, man bryr sig om sitt område och man tycker om, man är stolta över sitt område. Och det tycker jag man märker när man tittar liksom på berättelser om Hammarkullen. Visst, man är arg och irriterad över just att det är ett utsatt område, att kommunen inte satsar några pengar, att det finns stora problem med social utsatthet, att det finns stora problem med kriminalitet. Samtidigt så brinner man verkligen för sitt område, man brinner för Hammarkullen. Och där blir liksom Hammarkulletorget, som är liksom det här avsnittets utgångspunkt, blir någonstans navet i den här berättelsen. För torgens funktion i när man bygger samhällen, när man bygger städer, så är ju torgens funktion just det här att vara samlingsplatser för människor. Att man ska kunna komma till torget och mötas. Och det är därför som det finns ett bibliotek. Det är därför det finns ett Folkets hus vid Hammarkulletorget.
Ja, men då var vi nog klara med Hammarkulletorget och Hammarkullen.
Ja, det känns som det, va? Mm.
Men vi kan ju tipsa också om tv-serien med samma namn. Eller som också heter då Hammarkullen, eller vi ses i Kaliningrad. Av Peter Birro. Som visades på SVT 1997, tror jag.
Mm, det stämmer. Jag tror att jag såg den när jag ganska nyligen hade flyttat till Göteborg. Eller precis innan jag flyttade till Göteborg. Jag flyttade till Göteborg 98, så jag minns den serien väldigt väl. Och den finns väl på Öppet arkiv, om jag inte minns fel.
Ja, men det ska
så den kan vi verkligen tipsa om.
Ja, men tack för den här gången då. Så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.